Ja, varmt välkomna till EBAs seminarium om internationellt bistånd till politiska partier. Spelar det någon roll? Jag heter Sonja Daltung och jag är chef för EBAs kansli. Och jag ska tillsammans med min kollega Emma Öståker guida er genom det här seminariet som vi tror kommer bli väldigt spännande. Vi kommer inte ha någon paus, då vi har många punkter som vi ska hinna med innan klockan 4. Så jag hoppas ni hann med att få en kopp kaffe innan ni kom in och satt er. Men annars så tror vi att programmet är så pass varierat så att det ändå kommer hålla intresset uppe. När det gäller panelen så har vi tänkt att dela in den i tre delar. Först så tänker vi ha ett samtal med Helena Bjurmalm, Jörn Holm Hansen, Fredrik Uggla och Lars Våsand om vilka lärdomar som man kan dra ifrån utvärderingar och framtagande av internationellt praxis, god praxis när det gäller det här området och som de har varit delaktiga i. Och hur det förhåller sig till den rapport som Lars Svåsand har skrivit till EBA om politiska partier. Och hur det förhåller sig till den översikt av utvecklingen av politiska partier i nya demokratier som Staffan Lindberg och Valeria Meshkova har tagit fram till oss till det här seminariet. Och därefter så tänker vi föra in ett genomförande perspektiv genom att bjuda in Katrin Isaksson från SIS och Jens Orback från Palmecentret i samtalet. Och sen har vi då ambitionen att även ni i publiken ska ha möjlighet att ställa frågor till våra deltagare och kommentera det som sägs här på scenen. Ja, med det orden så tänkte jag lämna över till EBAs ordförande Lars Heikensten att berätta om varför EBA har beställt en rapport om stöd till politiska partier.
Tack så mycket, Sonja. Jag tänkte jag skulle då kanske börja med att säga ett par ord om expertgruppen. Vi brukar göra det för vi är relativt nya. Vi har bara verkat något år och då är det alltid bra att passa på chansen och ge en bild av vilka vi är och vilken vår roll är och så där. Det är nu en grupp med 9 personer som på olika vis har haft en koppling till u-landsfrågor och biståndsfrågor genom våra liv, och vi har en självständig ställning under utrikesdepartementet. Våra pengar kommer alltså via utrikesdepartementet. Vi är ganska hög grad modellerade på en grupp som heter expertgruppen för studier av offentlig ekonomi som har verkat sedan tidigt 80-tal. Och det som kännetecknar verksamheten är att vi inom ramen för ett väldigt brett mandat som egentligen handlar om att på olika vis belysa svensk biståndspolitik på ett sätt som kan vara meningsfullt för de som utformar politiken framöver. Så inom ramen för det mandatet så kan vi själva välja vilka frågeställningar vi vill ta oss an och vilka författare vi vill anlita, om vi vill ordna seminarier och ja, överhuvudtaget vad verksamheten ska innehålla. Vi brukar tala om det här som ett dubbelt oberoende i den meningen att vi väljer ämnen, vi väljer författare, men författarna väljer själva vad de ska skriva. Så vi ger inte synpunkter på innehållet annat än av kvalitetsmässig karaktär. Det förekommer alltså att vi inte publicerar artiklar eller böcker då. Det har förekommit under ESO också. Och då är det helt enkelt för att vi bedömer inte att det håller en tillräcklig nivå som rapport betraktat. Ibland så går vi vidare och ordnar seminarier, det är nog det typiska, och då försöker vi ofta hitta kompletterande perspektiv till det som rapporten lägger fram, så att vi försöker få en mer allsidig belysning av det hela. Och ibland så kan det hända att vi följer upp det med ytterligare rapporter inom samma tema. Det beror lite på situationen. Jag ska med en gång säga att det är inte så enkelt att man kan göra en enkel översikt över biståndsområdet och säga att de här 10 frågorna vill vi få besvarade. Utan det är hela tiden en växelverkan mellan vad vi bedömer att det finns för frågeställningar som behöver bli belysta och vad det finns för människor som kan tänka att belysa dem på ett meningsfullt sätt. För det är ändå ett grundkrav. Nu tror jag på basis av att jag har följt ESO under väldigt lång tid, att får man hålla på med en sån här verksamhet över sig en 10-årsperiod, då kommer man att ha belyst en väldigt stor del av de olika ämnen som är aktuella. Men man måste få ta sig lite tid och jobba fram på det här sättet gradvis. Så då tror jag också att man kommer att ha ett inflytande på politiken. Det tror jag man vågar påstå att ESO har haft. När det väl har mognat, vissa frågor har mognat fram, då har det funnits rapporter som har belyst de här utifrån olika typer av perspektiv som man har haft glädje av när man har format politik. Ja, idag ska vi alltså få presenterat för oss en rapport som professor Lars Svåsand har skrivit under rubriken International Party Systems, What Do We Know About the Effects? Och det är på sätt och vis en ganska typisk studie, en av många typer av studier som vi gör på det viset att Lars Svåsand har jobbat med de här frågorna tidigare och har alltså en förmåga att sätta in dem i ett lite större perspektiv. Och sen har vi då idag möjlighet att också höra ytterligare några talare som kompletterar Lars presentation med att prata lite mer specifikt om det svenska partistödet. Det svenska partistödet är av den här typen, det är ju inte så stort, det är 80 miljoner kronor. Det ingår som en del i stödet till demokrati och mänskliga rättigheter som är ungefär 5 miljarder. Så det senare är ju en väldigt rejäl del av det svenska biståndet. Att vi tog oss an den här frågan nu, ja, det sammanhänger ju dels med att vi tycker att det är en intressant fråga, självfallet en komplicerad fråga. Det är inte lätt, det kan man förstå redan innan man tar sig an den, att få ett enkelt svar på det. Men vi trodde ändå att Lars med hans bakgrund på det här området skulle kunna hjälpa till att sortera upp frågorna på ett sätt som man skulle kunna ha glädje av när man funderar framöver. Och vi var väl medvetna om att det pågick ett arbete parallellt med utvärdering av det svenska partistödet och att alltså är en situation idag när den här frågan är aktuell. Och det talade också för att ta vara på den här möjligheten nu att få det här belyst. Jag tror jag nöjer mig med att säga det inledningsvis och vill då bjuda upp Lars på scenen här för att göra sin presentation. Vi är glada att du tog dig tid att skriva det här och att du kommer hit idag och redogör för rapporten. Tack så mycket. Ordet är ditt.
Tack för invitationen till att skriva rapporten och tack för de hyggliga välkomstorden. Jag skrev min första uppgave på universitetet, eller uppsats heter det i Sverige, i 1967 om förhållandet mellan valgordningar och partisystem i Norden. Och sedan en gång så har jag väl arbetat med denne typen av problemställningar, förhållandet mellan partisystem, partier och träck vid omgivelsen. Så det var väldigt välkommet att få inviterat till att skriva om internationell partibistånd. I 2013 så presenterade Agnes Cornell en utmärkt doktorsavhandling vid Göteborgs universitet. Den hade titel Institutional Impediments and Reluctant Actors, The Limited Role of Democracy Aid in Democratic Development. Och titeln på den avhandlingen kunde jag gärna lånt till detta inlägg. Ska jag stå där? Är det bättre? Ja, flott. Ja, bra. Jag ska se först om lite om vad internationell partiassistans är för något. Och varför flera aktörer, flera land menar att detta är en viktig aktivitet. Så ska jag se lite grann med det som jag tror kan vara sex viktiga dimensioner vid internationell partiassistansen. Någon meteorologiska problem knyttet till det och studera det. Och så säga lite grann om vad som synes att vara faktorer som influerer på hvorvidt internasjonal partiassistanse blir vellykket eller ikke. Og så til slutt noen tanker om hvorledes dette kan utvikles videre. Og la meg si innledningsvis at når jeg startet på dette prosjektet og på en del andre prosjekter i dette feltet, så jeg vet ikke helt om jeg var en overbevist tilhenger av internasjonal partiassistanse. Jeg tror jeg mer tilhenger nå enn jeg var da jeg startet. Men som det vil bli klart under presentasjonen, så er det såpass mange uklarheter ved det, som i hvert fall vi bør diskutere. Så hva er internasjonal partiassistanse? Peter Burnell og Andrew Garrits har definert dette som forsøk på å støtte demokratiske politiske partier og å fremme fredelig interaksjon mellom partier og styrke det politiske og legale fundamentet for politiske partier. Og denne definisjonen har jo tre forskjellige elementer, og det er det som gjør også at det er litt problematisk å se klare effekter av internasjonal partiassistanse. Og det er fordi at på den ene siden er internasjonal partiassistanse rettet mot enkeltpartier og deres organisasjoner. På den andre siden er det rettet mot partisystemet som helhet, og spesielt mot forholdet mellom de politiske partiene. Og på det tredje er det omgivelsene til de politiske partiene. Og dette er jo tre forskjellige typer av tiltak eller innretninger som gjør at internasjonal partiassistanse varierer veldig mye fra ett tiltak til et annet. Jeg sier litt først nå, hvorfor ble dette en del av demokratiassistanse i utgangspunktet? Jeg tror det er i hvert fall to hovedtanker som har gått igjen i disse politikkformuleringene som inkluderer partiene. Det ene er oppfatningen av at politiske institusjoner i mange nye demokratier oppfattes som særdeles svake. Og dette gjelder partiene kanskje mer enn noen andre. Tom Carters bok om internasjonal partiassistanse fra 2006 hadde titel Confronting the Weakest Link. Og det poengterer jo nettopp at partiene blir oppfattet som det svakeste element i de politiske institusjonene. Samtidig er partiene oppfattet som nødvendige institusjoner i demokratiet. Og det er interessant å se på hvordan dette oppfattes i moderne, etablerte demokratier, hvor det generelt er veldig stor skepsis til de politiske partiene som finnes, mens det er overveldende stor oppslutning om partiene som nødvendige institusjoner. Jeg tror sånn som i Sverige at det er noe sånn som 85% av velgerne vil oppfatte partiene som nødvendige institusjoner i demokratiet. Og så er det et annet hovedmoment. Mye tidlig internasjonal demokratistøtte var innrettet på sivilsamfunnet, også som en nødvendig sektor eller type institusjon i demokratiet. Men sivilsamfunnsorganisasjoner har ikke som oppgave å integrere politikken. Sivilsamfunnets institusjoner står ikke for regjeringsdannelse eller opposisjon som er alternativ til regjeringsdannelse. Dette er politiske partiers funksjoner i demokratiet. Og hvis man ikke skulle støtte opp under partiene, men stadig bygge ut støtten til sivilsamfunnet, så kan man si at vi ville øke kravkapasiteten i nye demokratier uten å øke kapasiteten til å koordinere politikken. Det er begge disse delene med partiene som svake institusjoner, og denne balansen i demokratiet er viktige motivasjonsfaktorer for hvorfor internasjonal partiassistanse kom på dagsorden. Det er likevel mange typer problem knyttet til dette. Det er et normativt problem. Er det riktig at internasjonale aktører skal måtte blande seg inn i nasjonale politiske prosesser på den måten? Partiene er jo noen av de mest nasjonale institusjoner som finnes. Og er det riktig at vi skal måtte påvirke denne prosessen i de enkelte land? Så er det enorme kontekstuelle utfordringer som knytter til at forutsetningene for partidannelse og årsakene til partisystemenes utvikling varierer jo så enormt, slik at det er vanskelig å si at det skal være en bestemt type modell som virker. Og som mye av litteraturen og evalueringen av partiassistanse har vist, så er det vanskelig å si at internasjonal partiassistanse har det som Carothers kalte for transformative effects. Hans konklusjon var jo at partiassistanse ikke forandrer måte, de grunnleggende trekkene ved partisystemets utvikling. Kanskje også kan vi si at deler av internasjonal partiassistanse virker som vi prøver å eksportere en type modell for partier som knapt nok finnes i virkeligheten, men som er veldig hyppig forekommende i statsvitenskapelige tekstbøker, men som ikke finnes egentlig i virkeligheten. Blant annet forekomsten for eksempel at, eller den implisitte antagelse om at aktørene i politikken faktisk skulle være interessert i å bygge sterke politiske partier. Det er ikke nødvendigvis tilfelle. Derfor titlet til Henry Hales bok om Russland, Why Not Parties in Russia? Jeg har i denne rapporten tatt utgangspunkt i faglitteraturen om internasjonal partiassistanse, men like viktig har vært aktørenes, altså de institusjonene som driver med partiassistanse, deres rapporter eller evalueringer av deres virksomhet. Disse to typene av litteratur står ikke egentlig imot hverandre, for de kommer på en måte til samme type resultat, selv om faglitteraturen har en tendens til å være mer kritisk til effekten av partiassistanse enn evalueringsrapporter av donorinstitusjonene. Men jeg hadde tatt for meg, så ikke alle evalueringsrapporter som finnes, så veldig mange av de som har vært presentert av de som driver med internasjonal partiassistanse, for å se om det er noe slags felles mønstre i dette. Og jeg mener at på basis av denne gjennomgangen så kan jeg si at det finnes 6 forskjellige dimensjoner ved internasjonal partiassistanse. Og det er på grunn av alle disse dimensjonene at det er så vanskelig å trekke definitive og entydige konklusjoner om deres effekt. For først er det at det er ulike typer av målsettinger eller objectives for internasjonale partier, så er det organisert på helt forskjellig vis. Det er av ulike omfang finansielt. Det har ulik måte å prøve å påvirke partiene på. Det skjer på forskjellige typer av tidspunkt. Og det har forskjellig geografisk fokus. Så dette kan vi tenke på som seks dimensjoner, hvor det er en enorm variasjon innenfor hver sånn dimensjon. For ta det først. Hva som er målsettingen, har vært målsettingen for internasjonal partiassistansen. Partiassistansen er blitt en del av demokratiassistansen. Så poenget er ikke partiet per se, men fordi at man tror at noen kvaliteter ved partiene eller partisystemet har en positiv virkning på demokratiutvikling. Så det makromålet for den virksomheten er å styrke demokratisk konsolidering på et eller annet vis. Innenfor dette så er det gjerne to typer av submål som er til stede. Det ene er å støtte å bidra til utvikling av et stabilt partisystem, og på den andre siden støtte enkeltpartiers utvikling slik at de skal bli såkalt viable eller institusjonaliserte. Dette er to forbundne, men to forskjellige typer av submål. Og det er ikke helt klart hvordan disse tingene, to tingene henger ihop. I hvert fall dette er omfattende debatt i faglitteraturen om forholdet mellom institusjonalisering av partier kontra et institusjonalisert partivesen. Og det ser vi også når vi går nærmere inn på enkelte typer av prosjekter, hvor vi kan si at det finnes i hvert fall fem forskjellige operasjonaliseringer av disse internasjonale partier. I noen tilfeller prøver aktørene å påvirke prosessene slik at det skal bli et spesielt type politisk resultat. Eksempler på dette er spesielt de to amerikanske institusjonene, National Democratic Institute og International Republican Institute, sin involvering i Serbia. Og deres eksplisitte mål var å bidra til en demokratisering som skulle resultere i at Milosevic-regimet tok slutt. Det, i amerikanske evalueringsrapporter regnes dette som noe av det mest vellykkede form for partibistandsprosjekt overhovedet. Dette er ikke bare noen trekk ved amerikansk bistandspolitikk. Friedrich Ebert Stiftung i Tyskland har i årevis, før slutten på apartheid-regimet, støttet ANC. Og målsetningen var naturligvis nøyaktig det samme. Å bidra til et spesielt type politisk resultat. Så er det å støtte enkelt type partier. Mange virksomheter som drives under den svenske modellen har det som et operasjonelt mål å støtte enkeltpartier. Andre partiaktører prøver å støtte flere eller alle partiene i et partisystem. Så det forsøker vi da på å forandre partisystemets egenarter, hovedsakelig ved å endre eller bidra til endring i rammebetingelsene for partiene, men også for å øke kommunikasjonen mellom partiene. Og endelig så er det støttetiltak som er rettet mot bestemte aktører innenfor partiene. For eksempel mange tiltak for å øke antall kvinner i politikken i nye demokratier. Dette for øvrig er noen av de tiltakene som har vært, ser ut til å ha hatt mest positiv effekt. Dels på grunn av partistøtte, men også selvfølgelig på grunn av flere andre ting. Så det er for tre, det er et hierarki på en måte av målsetninger fra et makronivå om å bidra til å utvikle demokratiet via partisystemet og ned til enkelte parti og ned til enkelte aktører i partiet. Klart, det er ikke umiddelbart klart at det overordnede mål er avhengig av For eksempel at støtte til enkelte typer partier, at det skulle styrke demokratiet som helhet i et politisk sted. Helt opplagt at det en sånn sammenheng. Men det på grunn av at disse bistandsaktivitetene har disse ulike innretningene, at du får den problemet med å sammenligne disse effektene, fordi man ute etter forskjellige ting. Organiseringen av internasjonal politisk partibistand følger heller ingen standardmodell. Jeg har forsøkt å gruppere dette i hovedsakelig fire typer organiseringer. Tyskland, USA, Sverige og Norge frem til 2010 har hovedsakelig drevet internasjonal partibistand via partitilknyttede organisasjoner. Jeg er klar over at mange, kanskje vil, noen i hvert fall vil påstå at National Democratic Institute og International Republican Institute ikke er tilknyttet organisatorisk disse to hovedpartiene i USA, men det er mange ting som taler for plasserende ved dem. Så er det en annen modell som er en blanding av den første og det å ha en type felles institusjon mellom partiene, der bidragene er balansert mellom ulike modeller, altså Storbritannia med Westminster Foundation for Democracy, Danmark og Norge mellom 2002 til 2010 hadde denne modellen. Norge fra 2010 i den første gruppen. Og så har vi en tredje modell som er hovedsakelig, stikt, man gjør det i Nederland, hvor der er en hovedaktør, dette tilfellet Netherlands Institute for Multiparty Democracy, som driver partibistand. Der er partistiftelser også knyttet til enkelte partiene, men i hovedsaken er det denne NIMD som er aktøren i nederlandsk partistøtte. Og så er det selvfølgelig multilaterale aktører som IDEA her i Stockholm og UNDP. Så organiseringen av dette følger ikke noe felles mal. Og det som er et felles trekk er at alle disse typene av organisasjoner kan identifisere noen vellykkete og noen mindre vellykkete typer tiltak. Det finansielle dimensjonen ved internasjonal partibistand er ganske beskjeden. Målt i andelen av total bistand, selvfølgelig, men det har vært en økende bistand. Cornell viser at i 2010 så ga støtten til demokratitiltak, det utgjorde ca. 13% av hele den offentlige utviklingsstøtten. Men på den tiden som hun gjorde sin avhandling, så var ikke det mulig i statistikken å skille ut hvor mye av dette som var partistøtte fremfor noen andre ting. Men vi snakker om for så vidt beskjedende summer sammenlignet med det totale bistand. Og det bør vi kanskje ha i tanken også når vi etterspør effektene. Hvor mye er det realistisk å vente at dette skal resultere i? Så den fjerde dimensjonen, det er at det finnes forskjellige måter å gripe dette problemet an på. Vi kan i hvert fall skille mellom to hovedkategorier. Direkte versus indirekte partistøtte. Og direkte vil være slik som en direkte overføring av midler eller støtte til prosjekter som drives av de politiske partiene. Og indirekte vil være støtte til institusjoner som påvirker partiene. I de siste årene har det vært en sterk økning i støtten til parlamentene, og dette kan sies være en form for indirekte partistøtte. Akkurat så det øker medietilbudet i nye demokratier, og vil også være noe som kan ha da en sånn effekt på partistøtten. Den femte dimensjonen gjelder når denne partistøtten tas i bruk. Og der skal vi i hvert fall grov sett skille mellom det som skjer før en transisjon til demokrati, det som skjer i løpet av transisjonsfasen, och det som sker i den demokratiska konsolideringsfasen. Och mesteparten av demokratisk, mesteparten av internationell partistöte är i den tredje fasen. Men hvis målsättningen är att säkra ett bestämt typ resultat, ett bestämt typ politiskt resultat som tillfället var i Serbia och dels i Sydafrika, så är ju den första fasen gärna lika viktig. Och den är också mest, någon av de mest kontroversiella. För det där griper man direkt in i vad så typ regim man får. En sjätte variabel här är hur det är den demokratistöten rättas emot. Jag har försökt att sätta sig tabell samman med hjälp av olika typer av kilder. Och det är säkert många olika nyanser här som kan ha gjort annorlunda. Men huvudsaken av är att de allra flesta donorer har här ett engagemang för afrikanska demokratier. Men lite spredning alls. Så detta med, gitt dessa dimensionerna, hur kan vi värdera om det är någon effekt utav det? Och här tror jag är en av de största problemen, i alla fall för mig som statsvetare, att finna ut om det är någon verkning. Det är ju en studie eller försök på något som ska vara en ändring. Alltså en förändring från tidspunkt T0 till tidspunkt T1. Och där måste vi veta något om tillstånd för eller vid starten när vi börjar med en aktivitet. Och så följer det undervejs. Detta är ett av de största problemen i studier på partibistånd, för vi har ofta inte detaljinformation om hur status var när man började med den. Och så är det också ett problem med att det är olika typer av informationsnivåer. En ting att veta om demokratinivå i ett land på en makronivå. En annan ting är att veta om hur de enkelte projekten i ett partibistandstiltag faktiskt var organiserat och vilken typ av data det är. Och så är det, och det här är ett annat mytologiskt problem, vad är egentligen identifiera kausalmekanismen som förbinder detta tilltaget som vi studerar med demokrati förbättring. Det som jag tror den rapporten, eller i alla fall det som jag konkluderar, det är att det är ingen konsistent effekt av internationell partibistånd på tvärs av donor. Alltså alla donorer kan visa till någon positiv deltag. Och alla donorer kan visa till någon som inte verkar. Bland det som synes verka är att det är en viss styrke, en viss förbättring av enkelte partiers organisationer, som liksom ett bättre partihållkvarter. Någon tillfälle visar bättre intern partikommunikation. Och det är i de allra flesta tillfällen ett overføring av kompetens og kunskap til deltakere i disse prosessene. Hvorvidt det fører til at partiene blir bedre, er noe annet. For dette er mål på outputs og ikke på outcomes. Og det har vært en klar økning i rekruttering av kvinner til politiske embeter. Og en del tiltak har ført til en forbedring av forholdet mellom de politiske partiene. Men det är två problem med denna. Och det ena är att vi vet väldigt lite om hur levedyktig hur dessa tilltaken vill vara, eller om det har skapat en slags form för avhängighet hos mottagarna av den bidragen. Och det är ett stort problem om detta har någon sammanhang med ett av målen för verksamheten. Nämligen att det förar till ett bättre institutionaliserat partisystem. Carter säger att grön till att partibistånd har så liten effekt, det är att huvudvariabla som påverkar detta är den sammansättningen av förhåll som ligger utanför partierna, men som en egenskap vid de enkelte politiska systemen. Och det ser ut som om det är två sätta faktorer som verkar till att gjøre partibistand mer vellykket enn andre. Det er trekk ved organiseringen i seg selv, og det er trekk ved omgivelsen. Jeg har ikke tid til å gå inn på alle disse faktene, men bare nevne at jeg har prøvd å sette den opp slik som det ser ut til å forekomme oftest i rapporter og i forskningen. Det såkalte eierskapet. Altså, internasjonal partibistand fungerer bare dersom både donorer og mottakere deler en oppfatning om at dette er verdt å gjøre. Forsøk på en måte å komme inn fra utsiden, mottakerne er uvillige, ender i mangler suksess. Vi kan komme inn på disse andre ting etterpå. Skal vi si noe til slutt da, om dette bør beholdes? Eller? I det siste har det vært en forandring over til at bistand har vært mer rettet inn mot utviklingen av policies for partiene enn organisasjonen. Og det er fordi man oppfatter dette med policies som det viktigste som partiene kan gjøre i et demokrati. Og skal da denne bistandsaktiviteten opprettholdes, selv om det er begrensede resultater å vise til? Og jeg mener det er fire grunner til at den bør opprettholdes. Det ene er forestillingen om hvordan det ville være hvis man ikke hadde partibistand. Altså om det ville få fullstendig kollaps i mange nye partisystem. Det tror jeg ville være en stor utfordring. Det andre er at dette kommer til å ta veldig lang tid. Vi kan ikke vente oss store resultater på veldig kort tid og med finansielle små ressurser. Det tredje er behovet for å balansere mot sivilsamfunnet. Og det fjerde er at jeg tror at det er en fordel at små land som Sverige og andre europeiske land bidrar dette fordi at de representerer en annen type politisk systemmodell enn det de store politiske landene. Jeg vil også si at siden partiene ikke eksisterer i et vakuum, men integrert i andre typer virksomheter, så bør partibistand knyttes sterkere opp imot annen form for demokratibistand. Altså det mer av den indirekte typen. Dette er i alle fall noe sånn som NDIA sier, en endless task. Takk for oppmerksomheten.
Tack Lars för presentationen av din rapport till EBA. Ja, du har ju lyft fram många utmaningar och risker med den här typen av bistånd och även svårigheter att mäta resultat. Argumenterar ändå för att man bör fortsätta med den här typen av bistånd. Och då är frågan, vad är det för typ av insatser man då bör inrikta sig på? Du argumenterar ju för att man kanske, i Sverige så har vi tonvikten på systerpartistöd. Du argumenterar för att man kanske ska gå över mer till stöd till flerpartisystem. Skulle det i sådana fall ha några implikationer för hur man genomför stödet i Sverige?
Ja, alltså en implikation av det vill ju vara att man måste öka den andel av budgetet som man brukar till tiltak mellom partier, flere samarbeidstiltak, men også kanskje at valget av land der man samarbeider må være knyttet mer sammen med der hvor man prøver å gjøre noe med rammebetingelsene for det politiske systemet. Om dette kan gjøres som en del av mer samarbeidstiltak mellom partiene, eller det må gjøres sammen med andre typer virksomheter, det jeg er ikke helt klar på hvordan det skal gjøres, men tror det. Fordi at det er så mye i partiutformingen som er avhengig av disse omgivelsene, så bør det taler for, etter min mening, en sterk integrering av disse her. Men dette langsiktige perspektivet, det er kanskje det viktigste. For ellers så synes det er en felles oppfatning her, at hvis du har veldig korte og små, kanskje ofte veldig små prosjekter, så kan man ikke forvente at det skal være noen klar effekt ut av det.
Ja. Ni kommer få tilfelle å stille spørsmål til Lars senere når han er med i panelen, så nu går vi videre i programmet. Takk så mye.